Välkommen till Slaget efter 12 där vi ska tala om mödrarådgivningen. Jag heter Stefan Winiger. Vi har gjort här på Svenska Yle en enkät om många 500 finlandssvenska kvinnor har svarat på hur de känner sig i kontakten med mödrarådgivningen. Och resultatet är att många, förvånansvärt många, känner oro och osäkerhet och upplever att de inte får det stöd de behöver. Det här ska vi tala om med professor, forskningsprofessor Mika Gissler från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Och likaså välkommen säga till Sara Jungersten, utvecklingspsykolog, författare, doula och fyrabarnsmamma. En lång titel. Välkommen till Slaget.
Tack.
Och Tola Nerve har vi också med oss som sitter för de gröna i kommunalfullmäktige i Vasa. Du är sjukvårdspolitiker. Välkommen du också.
Tack.
Får jag vända mig först till Mika Gissler. Det här faktaläget om mödrarådgivningen i Finland och tryggheten och säkerheten, har det så här, jag upplever att Finland är ett av de säkraste länder att föda barn i för kvinnor. Har det ändrats på senare år?
Vi har ju statistik sedan på 30-talet och det visar att det har blivit mycket tryggare att föda barn i Finland. Och vi möter mycket dödlighet och skador och så vidare. Men vad vi har mindre information om är att hur kvinnor själv eller deras familjer tycker om tjänsten och hur är kvaliteten av vården. Men vi har börjat få lite information om det också. Det ser ut att 80% av alla i hela Finland tycker om att de är nöjda med mödravårdstjänsten i Finland. Mm.
Det är alltså den skillnad mellan kvalitet och den upplevda kvaliteten så att säga. Sara Jungersten, du har varit på fler förlossningar än de flesta av oss genom att du är verksam som doula också. Kan du, för de som kanske inte vet kort, vad gör en doula om du bara berättar det?
Jo, alltså en doula fungerar som en stödperson före, under och efter en förlossning.
Mm. Mm. Och vi följer med så att säga, följer med en födande kvinna.
Ja, och i praktiken alltså innebär det att jag som doula träffar mina klienter oftast då som paret som ska få barn så här cirka 3-4 gånger inför förlossningen. Sen är jag ibland med under förlossningen och så kommer jag också hem och hälsa på efter.
Mm. Vad säger du om den här bilden? Alltså, vi hörde faktaläget säga att Finland egentligen är ett supertryggt land, men ändå så upplever många mammor att deras oro inte tas tillräckligt på allvar, att de inte får tillräckligt många besök i en del kommuner, att de helt enkelt, deras rädslor inte tas på allvar, inte tillräckligt personlig relation. Det är liksom här lite ett axplock av de argument som kommer fram. Hur säger du om det?
Alltså, jag känner nog igen det väldigt bra. Och jag skulle säga att jag håller med om att vi har en fantastisk mödra- och förlossningsvård i Finland, säkert kanske bästa i världen, men det som vi liksom inte riktigt är i fas med och som vi kanske inte riktigt har den här förståelsen för och som vi dessutom kommer längre och längre ifrån, det är på något vis den här förståelsen för graviditetens och förlossningens natur, att vad är det? För den som är gravid, för det par som ska få barn, för den som ska föda, så är ju det här framförallt en mental process. Att det handlar om att liksom, kroppen förändras bortom vår egen kontroll. Vi liksom drivs in i ett nytt livskede som vi inte vet någonting om. Det handlar om att liksom, min identitet är i en process där den liksom transformeras från något som är bekant och som jag känner till någonting som jag inte vet någonting om. Och det som i det här så liksom behöver vi väldigt mycket stöd, vi behöver trygghet, vi behöver medmänsklighet. Och så som jag själv upplever att den här mödrarådgivningen har förändrats, till exempel bara under den här tiden från och med att jag själv fick vårt första barn 2008 till hur den ser ut idag, så är det som att det här fokuset blir som mer och mer medicinskt. Mm. Medan det här stödet att liksom gå bredvid, på något vis ingjuta mod och hopp i själva den här processen, att det faller mer och mer bort, för att liksom det finns inte resurser och det finns inte tid för det. Men det som kanske är det som den här liksom enskilda individen som är i den här processen behöver.
Innan vi helt öppnar upp den här diskussionen ska jag ställa då en riktad fråga till Tola Nerve som är alltså politikern här i vår diskussion här.
Du mamma får, också.
Och mamma också förstås. Men du får här så att säga representera sig politiken som beslutsfattande nivå lite grann. Hur känner du igen den här bilden av en förändrande mödrarådgivning och hur man har tänkt kring och att man måste säga, det nämndes här ord som mindre personlig, annorlunda, inte känner till eller förstår födandets psykologi eller något sånt där. Hur resonerar politiken? Är det bara medicinska fakta som gäller där?
Nej, men att det är ju en helhet där det föds allt färre barn och allt fler mammor är i den situationen att de kanske inte känner någon andra mammor eller har små barn i närheten. Och då man går in i ett nytt livskede så då är man rätt ensam utan den där diskussionsstödet. Sedan så ser man ju politiken att resurserna tycks vara knappa överallt. Och fast vi nog till exempel i Österbotten hade relativt bra vitsord i den där enkäten som Yle gjorde, så liksom där såg man nog också det där att man koncentrerar sig mer på den fysiska biten. Och med knappa resurser så blir det, men att kanske behoven har ändrats lite grann. Och resurserna är räknade enligt det där gamla sättet att tänka på graviditet och föräldraskap.
Hur menar du att behoven har ändrats?
No, just det där att eftersom man inte har den där närkretsen kring sig att ventilera den där helheten så då kan det hända att det inte räcker med den där fysiska uppföljningen utan man behöver en större bit av det där psykiska och helt enkelt diskussionsstöd som till exempel Dola erbjuder.
Jag håller helt med om att det känns kanske som att människor, kanske framförallt unga människor idag, lever liksom mer och mer isolerade. Och man har som inte de här naturliga kontaktytorna. Man har till exempel som det som då kommer efter en förlossning, det här med amning. Att det finns många blivande mammor som aldrig har sett någon som ammar en baby på riktigt. Att det är liksom, man är som på något vis bara utlämnad till sin egen föreställningsförmåga om vad som kommer att hända.
Ja, plus diskussionen i sociala medier. Mm. Och där kommer det lätt upp, liksom man plockar vad man då plockar där. Att det kan bli så att man hittar det värsta exempel istället för det bästa stöd man ska kunna få.
Som så många saker i dagens samhälle så blir vi skrämda och får felaktig information, delvis felaktig på nätet. Mika Gisler, det här att den här bilden av att samhället inte bryr sig riktigt om och inte tar sig tid och inte lyssnar på behoven.
Ja, det, när vi tittar på våra rekommendationer så vi har ju gått ner att rutinmässigt behöver man inte så många besök under graviditeten om man inte har sen speciella behov. Och när vi tittar på statistiken så 2000 hade vi snitt 14 besök och nu är vi nere till 10. Men det är ju meningen om man har behov för extra stöd eller man har medicinska skäl så då måste man ha mera besök. Och de som är friska och har redan till exempel fött 2, 3, 4 barn så de behöver inte komma så ofta. Men THL har ju gjort ganska stort arbete för att göra redskap för att hjälpa det här mödrarådgivningsprocessen. Och det kan ju hända att det är mycket lättare att mäta och ha enkäter men inte ta sen den gravida kvinnan och hennes familj som helhet och sen fundera att vilka tjänster man behöver och vilken slags specialstöd behövs. Det var ju ganska oroväckande till exempel att 60% av kvinnor säger att de fick amningsstöd efter förlossningen. Och det här borde ju absolut vara 100%.
Ja, det är ju förstås, liksom det diskuteras mycket där med amningsstöd. Men där är ju också viktigt med individuellt bemötande och att man respekterar mamman in i frågorna. Att liksom, jag har nog hört om diskussioner där mammorna har upplevt liksom lite så där, liksom, att de har varit lite pressade. Att det är viktigt det där, liksom, att man har sådana bra förhållande, att det är kanske en bekant hälsovårdare eller någon som man litar på. Mm. Att det inte byts hela tiden.
Absolut. Vad gäller just den här amningen så där har jag faktiskt skrivit min prograd om kvinnors upplevelse av att amma. Och det som liksom majoriteten där säger, det är att de var väldigt oförberedda på vad det är. Vad det liksom kräver, hur det känns, att det finns så här rent fysiskt en massa liksom så här, det kan göra fruktansvärt ont att amma i början, den här upplevelsen att jag är helt fast med den här babyn, men också att jag är som helt ensam i det här överväldigande stora ansvaret. Att liksom allt det här var som sånt som de uppgav att de var helt oförberedda på, och de liksom önskade att de skulle ha fått mera information före. Mm. Så det skulle ju vara otroligt viktigt. Och där tänker jag också att vad gäller förlossning så också då jag själv tittar på den här Yles egen undersökning så fastnar jag just för det här att det verkar som att många känner att de får inte information om hur en förlossning går till. Att man kanske fokuserar på att så här berätta kanske om vad det finns för olika smärtlindringsalternativ och sånt. Men att liksom själva det här, vad den här processen innebär, hur förlossningens olika faser ser ut, vad man liksom kan förvänta sig av ett tidigt skede av förlossningen, hur det kommer att vara mot slutet och så här. Det skulle ju inte liksom kräva hemskt mycket att man skulle få ut den här informationen. Men för de som liksom står inför den här situationen så skulle den här informationen vara som helt avgörande just vad gäller den här känslan av trygghet.
Mm. Man har ju bytt det här kulturen så att tidigare får man till förlossningssjukhuset och bekanta sig med och där kunde man diskutera, och nu får man titta en video och det, för vissa för några är det tillräckligt, men inte för alla att om det är förlossningsträning och familjeträning bara baserat på egen initiativ, så det fungerar inte för alla. Ja. Och sen samma det här digital information som är mycket viktig, att man vet hur, när och vad man gör, men sen det här innehållet. Och innehållet måste man ju ha en person som svarar de frågor som den gravida kvinnan har.
Mm. Mm. Jo, alltså det där är en sak som jag vill, som i rollen som politiker, ta upp, att man borde ha resurser till att ordna de här besöken på sjukhusen.
Det är nog viktiga, ja.
För det liksom, man ser det stället som man är liksom, känner sig kanske lite rädsla eller skräck inför. Mm. Så då man ser det så märker man att ja, det var inte så farligt i alla fall.
Exakt, för det som jag ju har märkt också då jag pratar med mina klienter, just sådana som då kanske känner stor oro inför vad som ska komma och så här, att det de ser framför sig, det är sådana här liksom scener ur filmer, liksom det sterila operationssalar, det är liksom den här bilden av att man ligger där helt passiv, och det här med förlossning, det är liksom någonting som händer igen. Men att som på riktigt så liksom en förlossning handlar ju om att hon som föder är ju som enormt aktiv i det. Det är inte någonting som liksom händer igen, utan det är någonting man gör själv. Det är liksom en process där man är väldigt aktiv själv. Och den bilden så har de flesta inte så här, om inte man liksom just får fara dit på plats och si och liksom si att det är väldigt mycket så här hemtrevligare och väldigt mycket mindre medicinskt och så här än.
Mm. Mm. Ja, och just det där att man koncentrerar sig på det medicinska. Så jag pratade med en vän här innan, så berättade hon att det upplevdes lite som att man ska koncentrera sig på skelettet. Mm. Att det är liksom en skelett av mödrarådgivning. Mm. Att liksom man har det allra nödvändigaste, men det finns inte utrymme för det där hela resten. Mm. Och det är just vad Sara här berättar om just det här mentala stödet.
Mm. Det framkom av de här enkätsvaren som har kommit här till Yle att bara 4 av 10 mammor har uppgett att de fick besöka sjukhuset före. Är det, vad säger rekommendationerna om besök?
Nej, det finns inget direkt utan att mödrarådgivningen ska se till att det finns tillräcklig information. Och till exempel Helsingfors trakter, det är bara Lojo som har det besök kvar. Och en orsak är det att vi centraliserar mera och mera förlossningar som förlossningsenheter blir fyllda på mindre kapacitet för sådana aktiviteter. En som har hänt i Finland är ju att ända till 90-talet vi hade ju en enhetlig system i hela landet och det var Medicinalstyrelsen som sa att det ska man göra. Men sen när nu kommunerna har ansvar för att organisera till exempel rådgivningsverksamheten, så det har också orsakat det att det finns en stor variation hur man organiserar, och det kan hända att där finns det brist på att samarbete mellan mödravården och förlossningssjukhuset fungerar inte. Mm. Det fungerar bra med barnrådgivningen sen efter förlossningen, men sen den här viktigaste saken, förlossningen, den här där kontakten bryts, och det kan orsaka sen besvär och oro.
Och du nämnde huvudstadsregionen, får jag bara sticka in här och säga, och huvudstadsregionen som då inte har knappt några sjukhusbesök i förväg alls, har i den här enkäten också fått betydligt större delsvar som är missnöjda, där kvinnor känner sig rädsla, och vi har också uppgifter om att det är fler kvinnor än tidigare idag som diagnostiseras också med förlossningsrädsla, så det här verkar ju vara en olycklig kombination, eller vad säger ni?
Mm. Mm.
Är det statistiken, är det nu så att om planerade kejsarsnitt var tredje har fått diagnos förlossningsrädsla. Och det i synnerhet där kvinnor, ökande kvinnor, 8% av alla som föder barn i Finland får där diagnoser, och de borde få där stöd och diskussion när de planerar förlossningssätten och funderar alternativ. I papper är det ju att alla har förlossningsplan, men räcker det att det finns en papper när man skulle verkställa det här planen?
Mm. Just vad gäller det här, så där tycker jag ju också att det skulle vara viktigt att liksom man skulle föra fram en alternativ syn på vad förlossning är och liksom vilka mekanismer som finns i den här förlossningen. För att det är ju just det här att om förlossning blir något som man har väldigt svårt att visualisera och man liksom ser det som just det här passiva tillståndet, så då blir man rädd och orolig. Men om man liksom mera skulle på något vis i samhället få en förståelse för att det finns liksom en enorm kraft i det här att föda, att det är en väldigt, att det kan vara en liksom enormt positiv upplevelse, och en utmaning är det minsann, men att liksom i den här utmaningen så finns samtidigt som helt otroligt mycket styrka, och att liksom om man liksom lyckas nå en sån här riktigt fin positiv förlossning, så är det som att man samtidigt liksom ges på något vis de här verktygen man behöver för att sen också vara mottaglig för den här nya livssituationen, för att vara mottaglig för det här barnets signaler och behov. Att liksom den här förlossningen för som med sig en sån här liksom vad ska man säga, det ger som en sån här push framåt liksom till det här nästa skede, och det här är ju som en jätteviktig sak, och här finns liksom det som en sån här magi som finns här i det här stunden då livet får sin början, men jag tycker som att vi i samhället så är vi väldigt på något vis omedvetna om den här liksom fantastiska möjligheten som finns där just i den här förlossningssituationen. Och jag tror också att om flera kvinnor liksom skulle vara medvetna om hur mycket liksom positiva grejer det finns med att faktiskt så här helt aktivt och modigt bara ta sig an den här utmaningen, så skulle liksom också den här inställningen vara helt annorlunda.
Säkert. Det som jag fundera på ur politikasynvinkeln, just den här centraliseringsutvecklingen. att det, no, vi talar här just om den här liksom svårigheten att visualisera sig i situationen. Då, den där geografiska avståndet är stort, så då famnar det ett främmande ställe. Det är inte bara det där att man inte har varit, man har kanske inte besökt det där sjukhuset, utan det är också den där långa vägen, långa bilvägen, långa sträckorna och kanske otrygga vinterförhållanden och sådär. Så att det är redan en sak som kan väcka rädsla. Och det ser jag som en mycket negativ utveckling, och det skulle jag vilja ändra på. Att födslar måste få ske nära.
Det här samma gäller ju också rådgivnings, de måste vara närtjänster, och vissa kommuner har ju gått till att det finns central rådgivningsbyrå som kan vara sen 100 kilometer eller 150 kilometer eller även längre, och det orsakar ju problem för om man har redan barn hemma och det här så långa vägar och så vidare. Så det, man ska se till, oberoende vad som händer med SOTE-reformen, är att rådgivningstjänsten är nära, och det bastjänster i primärvården, och att om det finns långa avstånd, så då måste vara personalen som reser till exempel med en specialrådgivningsbil för att sen de gravida kvinnor får de tjänster utan problem.
Hellre det. Att, sedan så la jag märke till att omföderskor var ibland lite mer missnöjda än de som var första gångs föderskor, och sa att de inte fick samma stöd som tidigare. Att här är ju förstås, det är mycket individuellt. Det är klart att har man fyra bara barn sedan tidigare, så kanske känns lite onödigt med sådana här extra. Men liksom varje födsel är unik. Att man vet inte hur, fast första gången har varit på ett visst sätt, så vet man inte hur andra gången är. Och därför så anser jag att man ska nu liksom sätta samma arbete på omföderskor. Man ska ge samma stöd. För det är inte liksom, det är inte så där att du har lärt dig det en gång och du kan det för alltid, för det handlar inte om det.
Det fungerar inte så där. Och dessutom är det ju också den aspekten att har du barn sedan, kanske ett barn sedan tidigare, men att den förlossningen var svår, så då är det nog också väldigt mycket mera oro i den påföljande graviditeten. Att om man har en dålig erfarenhet, så då behöver man nog ännu mera stöd inför nästa.
Och samtidigt måste vi fundera att varför antalet barn minskar hela tiden ända till 2010. Är det så att familjer vill inte ha extra barn, och är det orsaken att de har dåliga erfarenheter eller tidigare graviditeten och förlossning, eller vad är orsaken? Men det blir slut med finländarna snart när vi går igen det här året -5% med antalet födda barn.
Ja, och det är just det där vad politiker ganska ofta diskuterar. Och nu tror jag att det har mer att göra med den allmänna osäkerheten, den där svårigheten. Först måste man ju ha partner att ha barnet med, men så också att man ska som kunna ta hand om familjen, och är man osäker om ekonomin eller sin arbetsplats, så liksom, då blir det lätt så att man inte skaffar flera barn. Och just när man ser på den där utvecklingen och vilka ändringar som till exempel regeringen försöker föra fram här nu, till exempel att det ska bli lättare att säga upp personer. Först hette det ju att man ska ha det lättare att säga upp personer under 30 år till exempel. Så det är just sådana saker som ökar på osäkerheten. Och just unga personer har ofta ganska svag ekonomi. Vi ska som samhälle inte göra det ännu svårare för dem att klara sig av att ha familj, utan vi ska underlätta det. Så att här har utvecklingen varit negativ, och där måste politikerna göra en ändring.
En sak jag funderar på här, det är ju det här att om vi talar om de här förändringarna, alltså att delvis bygga på rekommendationer, delvis är det kommunerna som själva säkert ibland av resursskäl har minskat till exempel viss förebyggande verksamhet. Men så att säga, är det alltid en pengafråga som har lett till de här förändringarna? Alltså är det besparingar eller som ligger bakom det här?
I det hela, till exempel centralisering av förlossningssjukhus är det inte kvaliteten, för vi har ju visat att även små enheter är trygga om man har remisssystemet. Så det är, man har räknat att vi ska spara så många miljoner, och ett förlossningssjukhus är en miljon, så fem minsta bort.
Mm. Mm. Och där har man inte räknat sedan kostnaden för transporterna. Kanske finns det inte så många ambulanser heller på en liten ort. Att liksom, så att jag tror inte riktigt på de där beräkningarna om besparingar där.
Jag tänker att det skulle vara bra om man skulle kunna se som de här riktigt stora helheterna. Att just det här att en familj får en god start är otroligt viktigt också för hur liksom det här livet i familjen kommer att utveckla sig sen över tid. Och jag tycker som att det här att liksom satsa på det här allra första skedet där det här nya livet liksom blir till. Att är man liksom alert där och liksom mån om att man ger de rätta förutsättningarna, så då har man som satt den här positiva spiralen i rörelse.
Mm. Mm. Är vi så att säga in en negativ, vi tar spiraler, alltså vi har talat nu om dels resurser, besparingar, längre resor, det finns en del mammor som själva ska mäta blodtryck och ta urinprov hemma, alltså man ska titta på videosnuttar istället för att gå på
men
besök.
Men alltså det är ju den här mänskligheten har ju på något vis fallit bort ur det här systemet, och kanske också det som är problemet just med hur samhället liksom ser på det här överlag. Att liksom det här som medmänskliga synsättet, så det är som att det har kommit mera bort. Och jag tänkte också på det då man liksom tänker på det här med vad den här mödravården och förlossningsvården kostar. Att egentligen så då jag som ser på hur den har förändrats under liksom de gånger jag har varit gravid, så har det ju blivit mer och mer liksom det här att man ska mäta olika saker och den här fosterdiagnostiken och allt sånt där. Jag föreställer mig att det kostar helt enormt mycket pengar. Medan då liksom det här som den allra största delen av alla gravida behöver, just det här mentala stödet, så det har ju som fallit bort. Mm. Att liksom den här, på något vis är det ju som att vi erbjuder som en sån här superavancerad specialistvård åt alla, men det är ju inte alla som behöver den.
Nej, och just det där att jag minns inte att jag skulle ha saknat den där mentala biten. Men det var 16 år sedan jag fick mitt tyngsta. Och idag så liksom, jag fick inte den där första diagnostiken annat än ultraljud. Mm. Och var helt nöjd med det. Men liksom om man idag skulle ha möjlighet till stöd som till exempel doula ger. Mm. Så tror jag nog att det skulle göra en stor skillnad för många.
Ja, det är nog viktigt för att just som doula så är det ju som att man går ju med hela vägen. Om man är det här bollplanket och de får sitta och ösa på med sina frågor och funderingar som ofta är som samma hela tiden, men att det är som en sån här process att man måste som få älta sig framåt. För just den här enskilda individen så är det en så omvälvande förändring man befinner sig i. Men sen tänkte jag ännu just med liksom de här, just det här mera medicinska, alla de här mätbara variablerna och sånt som man ju på något vis fokuserar väldigt mycket på idag. Jag tror ju också att det ökar den här känslan av osäkerhet. Att man på något vis framställer den här graviditeten som att det här är nu någonting som är hemskt farligt. Och som man liksom måste mäta väldigt detaljerat för att inte någonting ska gå fel och så här. Att jag förstår ju absolut liksom värdet i att man följer med graviditeter och så här. Men att det är ju också nog det som bidrar till den här känslan av oro och osäkerhet hos den som det gäller.
Ja, man försöker leta efter fel på sätt och vis.
Ja, precis.
Det blir kanske lite av det. Och det som nog var mest positiva till det här rådgivningsverksamheten som vi har idag, så det var ju ofta personer som hade bra kontakt till sin hälsovårdare eller barnmorska. De litar på personer och de kände varandra. Och det tror jag är viktigt att liksom blir det många olika personer som man inte känner, så då blir det också avbrott i den där liksom informationen.
Mm. Och,
Och då kan det lätt bli problem.
Det verkar vara en av de röda trådarna i den här enkäten, just det här för att det är olika personer som man träffar vid olika, de här färre tillfällen man besöker mödrarådgivning, och att det sen är olika människor man träffar varje gång. Det upplevs som en stor otrygghet.
Mm. Och antalet kvinnor som sen ska till, det är snitt 3,5 gånger man går till sjukhusets poliklinik, och den har ju ökat, och den det är en orsak som sen kan orsakas, det är det att man känner oro och man går kontroll efter kontroll.
Mm. Mm. Sedan så är det den där hälsovården och barnmorska, så ingen de gör ett jättebra arbete. Och ingen behöver vara perfekt och kunna allt. Men att det som är så viktigt, att liksom märker man någonting, så ska man vara alert och uppmärksam på att skicka sedan mamman då vidare till en specialist ifall det behövs de gånger. Att du inte ska ha någon sån press på sig att kanske skickar jag inte vidare för att det kostar. Mm. Eller sådär, utan att du känner att okej, okay, nu kan det vara till hjälp, skicka vidare. Mm. För det här handlar ju inte mera om ett jättestort antal personer, utan mammorna blir bara färre och färre tyvärr. Ja. Precis. Så det blir inte en oöverkomlig kostnad.
Mm. Det vill jag poängtera att både som födande mamma själv, men också som den kontakt jag har haft med den här vårdpersonalen som doula, så det är att de som jobbar inom mödravård och förlossningsvård, att det är underbara människor, varma människor som liksom verkligen gör sitt yttersta för att ge den här goda upplevelsen åt det här paret som ska bli föräldrar. Men att det är ju som med den här strukturen runt omkring som gör att de har inte den här möjligheten att liksom ge så mycket av sig själv, av liksom sin empati och förståelse, för att liksom, ja, det är tids- och resursbegränsat. Mm. Men så här som en kuriosa så kan jag ju säga att jag kollar just att då jag var gravid första gången för 10 år sedan så var jag på 16 besök på mödrarådgivningen. Mm. Och nu då jag fick mitt fjärde barn för ett år sedan så var jag på 9 besök.
Ja.
Så det är ju nog en minskning. Ja.
Men det är fortfarande över den här rekommendationen globalt som är 8.
Precis.
Men det här med 9 låter ju ganska lågt.
Men att Finland har ju legat på så pass bra nivå att jag tycker man ska inte jämföra med resten av världen, utan vi borde ha liksom de målsättningar vi har haft hittills. Mm. För här har vi ju som mycket låg barndödlighet.
Ja, alltså jag tycker vi ska absolut fortsätta vara bäst i världen. Och också om jag ser på mina bekanta som liksom då har varit och är gravida i andra länder, så nu är det ju som tydligt att vi har en fantastisk kompetens i det här landet. Det har vi.
Det som är speciellt i Finland, det är ju att familjen är med, det är inte bara den gravida kvinnan, utan maken eller makan är med där. Mm, mm. Och där när jag presenterade det finska systemet, så de tyckte att nu vad gör han eller hon där, och sen berättade att ja, men det är viktigt ju för hela familjen, när man, i synnerhet när man får sitt första barn.
Mm. Det är verkligen jättebra.
Nu är vi då väldigt överens om här att det behövs en närvarande och kontaktrik och så positiv, stärkande och allt möjligt här. Men många känner inte av det just nu. Vem ska vi, nu är vi överens om i den här diskussionen, vem ska vi lägga det här på nu?
Mm. Nej, det är ju politiker som beslutar om den här reformen och ser till både nationellt och sen regionalt hur man organiserar den här verksamheten. Och där ska man höra till kunder och blivande kunder, att vad man vill ha under graviditeten.
Vi hinner inte avhandla helt i det här programmet nu hur det här ska landa i vårdreformen här. Men vad tror ni kort här nu, Sara Ljungersten och Tola Närve, vad tror ni hur det utvecklas?
Alltså, eftersom jag själv är privat aktör så jag märker ju som att de här blivande föräldrarna har som en allt större benägenhet att just vända sig till till liksom de alternativ som finns utanför den här liksom standard mödrarådgivningen. Och det är ju bra att det finns doulor och det finns privata profylaxkurser och det finns hela det köret. Men att där är det ju också förstås då att då blir det ju också en jämlikhetsfråga. Att liksom är det då bara de som kan betala för sig som liksom ska få den förberedelse de behöver?
Det är en viktig fråga. Men samtidigt så liksom vill jag få fram att vilja finns. Att alla har ju märkt hur det går med liksom barnfödandet i Finland. Det föds allt färre barn. Vi vill göra det bästa vi kan. Och vilja finns. Det syns till exempel att i mina hemtrakter så ska vi börja med det här sjukhusbesöken på nytt. Så blir jag tillsagd att jag frågar om saken. Så liksom, nu tror jag vi blir mer medvetna om de här frågorna. Och då brukar det bli en förbättring.
Tiden flyger och det jag tar med mig här är att Finland ska fortsätta vara bäst i världen vad gäller det här området. Trots att det finns många synpunkter här. Jag säger tack så mycket till Mika Gisler, forskningsprofessor från THL.
Tack.
Tack Sara Ungersten som är utvecklingspsykolog, författare och mamma och doula. Och tack. Tack till Tola Nerve som sitter för de gröna i kommunalfullmäktige i Vasa. Tack för att du var med.
Tack.
Här slutar slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger. Läs gärna Svenska Yles mödravårdssatsning på nätet. Och den här sändningen av slaget efter 12 kan du alltid lyssna igen på arenan, Yle Arenan. Vi hörs igen och ha en bra radiodag idag också. Hej då.